Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Vi är glada för att ha ett betalt samarbete med Husk Mage i Balans. Är du en av alla som upplever att du har en stökig mage ibland? Det finns mycket som man kan göra för att stötta sin maghälsa och ett sätt är att se till att få i sig mer fibrer. Eller hur, Maria?
Ja, Husk är ett kosttillskott som är gjort av psylliumfröskal och de har ett högt innehåll av fibrer, bidrar till normal matsmältning och en normalt fungerande tarmfunktion, både vid lös och hård mage. Och många av oss får i sig för lite fibrer och förutom att se över sin kost så kan man komplettera kosten med ett fiberrikt tillskott som till exempel Husk Mage i Balans.
Husk Mage i Balans finns i tre varianter. Husk Mage i Balans Classic, Husk Mage i Balans Mjölksyra bakterier och så nyheten Husk Mage i Balans Jordgubb. Husk Mage i Balans jordgubb innehåller psylliumfröskal och krispiga jordgubbsflingor för en god smak.
Ja, Husk Mage i Balans innehåller psylliumfröskal som bildar en gel i tarmen och binder vatten. Psylliumfröskal suger upp minst 40 gånger sin egen vikt och förvandlas till en geléaktig massa som ger mage och tarm något att jobba med. Och genom att avföringen får ökad volym så blir den mjukare om man är hård i magen. Är man lös i magen gör gelen att avföringen blir fastare och därför upplever många att Husk Mage i Balans kan lindra besvär med både lös och hård mage.
Det är enkelt att göra Husk Mage i Balans till en del av din vardag. Kosttillskottet kommer i pulverform och du kan enkelt strö över det över kalla rätter som exempelvis yoghurt, blanda ner i smoothies eller juice eller vatten. Och kom ihåg att kosttillskott inte bör ersätta en varierad kost. Det är viktigt med en balanserad kost och en hälsosam livsstil. Husk Mage i Balans finns att köpa på apotek. Läs gärna mer på www.maghälsa.se.
Den här veckan så fortsätter vi vårt roliga sponsrade samarbete med Skinome, färsk hudvård. Produkter helt utan konserveringsmedel och andra onödiga tillsatser. Det här är ett svenskt hudvårdsföretag grundat av hudforskaren Dr. Johanna Gillbro. Och idag ska vi fortsätta prata om Skinomes innovativa solskyddsprodukter, eller hur, Maria?
Ja, vi gillar ju båda att njuta av solen, liksom de flesta svenskarna. Solen är ju inte bara en källa till glädje och värme och ljus. Den är ju också vår främsta naturliga källa till D-vitamin och det mår vi ju bra av. Och som alla vet kan för mycket solexponering medföra risker på grund av solens ultravioletta strålar, det vi kallar UV-strålning. Vi vet hur viktigt det är att skydda huden på bästa sätt. Och både Carina och jag har börjat använda Skinomes solskydd Sanne Malschen.
Ja, vår sponsor Skinome erbjuder två solskydd med olika solskyddsfaktor. Dels Sanne Malschen SPF 50+, och så den senaste nyheten Sanne Malschen SPF 30. Och båda de här ansiktsprodukterna går att använda som enda dagkräm om man vill, då de också innehåller både vårdande och återfuktande ingredienser samt prebiotika som stärker ditt mikrobiom.
Tänk på att applicera rikligt med solkräm just i ansiktet. Förutom att stärka skyddet mot cancer så kan du också minska risken för UV-inducerade ålderstecken. Och då talar vi om rynkor, pigmentfläckar och brustna blodkärl. Skinoms senaste nyhet, Sun Emulsion Solskyddsfaktor 30, innehåller också en innovativ ingrediens från den svenska västkusten. Vi talar om algika som tillverkas just av alger. Studier visar att algika förstärker den solskyddande effekten av UV-filter och skyddar huden mot miljörelaterade luftföroreningar.
Ja, det här är innovativt. Skinoms solkrämer passar både barn och vuxna, även de med känslig hud. Om du blir osäker på om du ska ha solskyddsfaktor 50 eller 30 så kan du gå in på Skinoms hemsida och göra deras solskyddstest. Just nu så kan du prova Skinoms solskydd och övriga hudvårdsprodukter extra förmånligt. Med koden Hälsorevolutionen 20 så får du 20% rabatt under april månad. Rabatten gäller inte på redan nedsatta varor. Gå in på skinom.com och beställ den nya generationen solskydd.
Idag har vi något som vi kallar fiskmåsebeteende. Vi bara sväljer ju mat. Och vad händer när vi slutar tugga? Vi överäter, för vi är för snabba. Och när vi inte överäter så minskar vi risken för fetma, övervikt, alla hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och så vidare.
Ju mer man vet och läser på om det här, då blir man ju ganska vettskrämd. Alltså överallt socker som finns till exempel i all mat.
Så hon satt i en vagn och var sur i värmen och åt bara pommes frites en hel vecka.
Ja.
Och då tänker man så här, ja men det måste också få finnas pommes frites veckor.
De första 1000 dagarna i livet är den viktigaste nutritionen i hela livet.
Hur lagar man mat till en familj? Mat som får med sig barnen, ger både hälsa och livsglädje. Det här är ett ämne som alla vi föräldrar brottas med i perioder. Välkommen till Hälsorevolutionen. Vi är podden för dig som vill stärka din livsresa. Och den görs av mig, Carina Lundstedt, förläggare och producent. Och tada!
Hej, hej! Maria Borelius här. Ja, det här, Carina. Vilket stort ämne det här är alltså.
Ja.
Jag har brottats med det själv som fyra barns mamma och som författare till många hälsoböcker och vetenskapsjournalist. Och det här har varit en stor fråga för mig och det är en fråga jag väldigt, väldigt ofta möter. Och den situation jag möter är att ofta är kvinnan, inte alltid men ofta, som kanske börjar med en kostomläggning och ändrar sättet och äter mer grönt och så vidare. Mm. Och sen ska man få med sig familjen. Och då har man barn som är omgivna av otroligt mycket snabba kickar. Det är ketchup, sötade flingor, sötad yoghurt, juicer, kex och så vidare.
Ja, och ibland är man ju bara glad att barnen får i sig någonting.
Typ.
Innan skolan. Och då sänker man ju ribban ordentligt.
Verkligen.
För det går ju inte sen att hålla på och bråka varje dag. Så att det här är ju... Ja, jag tycker att det har varit jättesvårt. Det har varit förhållandevis enkelt med min ena son och förhållandevis utmanande med min andra. Jag säger inte vilken.
Nej.
Men det går bättre och bättre och nu är de 18 och snart 21 när vi spelar in det här. Så att ja, det tar sin tid. Eller hur?
Nej, men det här är ju ett stort ämne. Så vi tänker ju då man ska titta lite på vilka smarta tankesätt finns, vilka vägar finns. Men jag gjorde ju min kostomläggning när mina barn hade börjat bli lite större. Och jag har gjort så himla mycket fel med dem när de var små. Därför att jag inte visste bättre då. Och det är snabbmakaroner och det var snabba köttbullar. Absolut inte alltid, för vi har ätit väldigt mycket lagad mat. Men de har definitivt fått för mycket socker om man tittar vad som är rimligt. Det, om jag tittar vad vi har gjort bra, så har vi alltid hållit på mycket med grönsaker. Och de säger ju det att det tar 6 gånger för ett litet människobarn att lära sig att äta någonting.
Ja,
så liksom det här bara att nöta på broccoli är skit. Ja, men då försöker vi igen.
Ja.
Broccoli är skit.
Tålamod, ja.
Tålamod, men kanske 6:e, 7:e gången. Ja, man kan ta lite grann.
Ja.
Hur har du tänkt?
Nej, men jag har haft för lite tålamod. Jag tycker att det har varit ganska kämpigt faktiskt. Och sen också har jag alltid känt att det har varit svårt att brottas med dåligt samvete. Det är så himla mycket man ska klara av som mamma och pappa. Och det är så lätt att det blir
väldigt mycket pekpinnar kring, kring mat. Mm. Det är viktiga grejer. Men vissa dagar måste vi lägga ribban lägre också.
Mm. Mm.
Men det här med grönsaker. Ja, jättebra gick det med den ena sonen. Och inte så bra med den andra. Men idag har de börjat äta både spenat och avokado och sallad och annat grönt och gott. Så att det gäller väl att inte liksom tappa hoppet heller. Men ju mer man vet och läser på om det här. Jag har ju lärt mig en hel del senare än vad du har lärt dig. För du är ju ännu mer utbildad inom det här området. Och ja, då blir man ju ganska vettskrämd. Alltså överallt socker som finns till exempel i all mat.
Ja, men du vet, och jag tror alla familjer känner igen sig i det här. Jag kommer ihåg vi var i Italien någon sommar. Jag väntade tredje barnet. Jag var stor, jag var tung, jag var svettig, jag var trött. Jag hade en 3,5-åring och jag hade en 1,5-åring. Och 3,5-åringen ville bara äta pommes frites med ketchup.
Ja, ja, absolut. Kanske hon, lite majonnäs också.
Ja. Och så hon satt i en vagn och var sur i värmen och åt bara pommes frites en hel vecka.
Ja.
Och, det är liksom, och då tänker man så här, ja men det måste också få finnas pommes frites-veckor.
Absolut, absolut.
Kanske inte en hel vecka, det var extremt. Det är så där att vi fortfarande pratar om det i familjen. Men för alla familjer, har ni haft något sånt där man bara äter en grej?
Ja, det har väl varit ganska mycket pommes frites, absolut. Det har varit pannkakor, det har varit tacos och tacos och tacos. Helst varje dag. Men det hade vi hade som tacosöndag. Och det har nog väldigt många svenska barnfamiljer en dag i veckan. Taco Tuesday säger man väl i USA. Men, och här är det väl ofta fredagarna
ja,
kanske.
Fredagarna, ja, fredagarna, precis.
Så det har jag tröttnat på själv.
Ja.
Men inte barnen. Nej, men det är ju att försöka få in det där lustfyllda. Jag fick tipset när barnen var små att barnen skulle vara med och laga maten.
Mm.
Med och hacka, fastän de kanske bara var 3 år och kunde skära sig i fingrarna. Och det där är ju jättebra tips, tror jag. Var med och röra och göra det roligt.
Mm.
Och då slinker det ner både gurka och morot medan de väntar.
Ja.
Och det är ju en annan grej. Att, jag menar, barn är vrålhungriga direkt liksom, nu.
Mm.
Och att då ställa fram en skål och få dippa lite grönsaker, det är ju ett tips som inte är någon nyhet, utan som många.
Men det är ett supertips. Vi ska få ett recept på en bra dip sen också, just för detta.
Ja, vad bra.
Ja, men jag inser kort sagt att det finns väldigt mycket saker jag kan idag som jag inte kunde när mina barn var små. Jag säger förlåt kidsen, jag gjorde så gott jag kunde.
Ja.
Och er pappa också. Och det här är en kunskap som kommer nu. Och vad jag tycker är väldigt spännande också att vi börjar förstå att vi sätter barns långsiktiga hälsa med det här mikrobiomet vi skapar när barn är små. Så det är
just det.
Så värdefullt att lägga tid. Och det är liksom inte bara hunger och mättnad det dygnet, utan det är den här långa linjen också, eller hur?
Mm. Ja, precis.
Så vi ska få träffa en person som har en väldigt speciell bakgrund, som både är dietist, forskare och kock.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan,
turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Denna vecka har vi ett betalt samarbete med Bosch som precis har kommit ut med sin nya köksmaskin serie 6. Och jag har ju alltid älskat att baka och har tänkt att jag vill baka lite oftare eftersom det gör mig så glad. Och nu har jag hittat ett sätt som gör det både enklare och smidigare.
Vad kul! Och vad ska du baka för något?
Ja, men igår så testade jag att baka bananbröd som jag gillar väldigt mycket eftersom det även är ganska hälsosamt. Jag hade i valnötter och inte så mycket socker som det står i receptet. Och först tänkte jag att det skulle vara krångligt att baka med en bakmaskin, för det har jag aldrig gjort innan. Och jag skulle sätta ihop olika delar, trodde jag. Men så var det inte, utan jag känner redan att serie 6 är en pålitlig vän i köket, för det var faktiskt väldigt enkelt.
Ja, vi är ju lite lika där, Karina. Tycker ibland att det är jobbigt med för mycket bruksanvisningar av teknisk karaktär, men den här gången var det kul.
Ja, Bosch serie 6 är en väldigt snygg och cool köksmaskin, bara en sån sak. Den levereras ihopsatt och det är inte svårt att förstå hur man ska komma igång. Jag håller fortfarande på att utforska alla funktioner och automatiska program. Bland annat så har den smarta sensorer som gör bakningen enklare genom att den känner av när det du bakar har perfekt konsistens. Och därtill så har den en unik 3D-mixning som efterliknar handknådning och fångar upp alla ingredienser så att inget lämnas kvar i botten av skålen, vilket ju kan vara irriterande annars. Ja, jag får återkomma lite närmare till just den funktionen när jag bakar bröd nästa gång. Eller om jag ska baka kanelbullar, det var ju länge sedan.
Jag vet ju, det gillar ju du, det är ju väldigt gott. Och det här med 3D-mixningen låter ju väldigt spännande. Hur ofta funderar man inte på om degen verkligen blir genomarbetad när det står knåda väl i receptet, eller hur?
Ja, precis. Och för mig är det viktigt att det är enkelt att lyckas med bakningen för att jag ska liksom dra igång ett bakprojekt. Och jag tycker att serie 6 gör bakningen ännu mer lustfylld genom att den är så enkel att hantera. Det gäller bara att välja program och sen kan man luta sig tillbaka medan maskinen gör jobbet. Eller varför inte fixa köket medan degen knådas?
Låter perfekt. Bors nya serie 6 finns att köpa redan nu hos Power. Och där kan man även få mer info om köksmaskinen. Och vi återkommer snart med mer inspiration och berättar hur det går med Karinas vårbakning. Då vill jag välkomna Ulrika Johansson till varma stolen här inne i podden.
Tack så mycket.
Du är både dietist, utbildad kock och forskare. Det är en väldigt ovanlig bakgrund. Hur blev det så?
Ja, i grund och botten handlar det nog mest om att det är min magkänsla. Att jag gör det jag vill. Och att intresset för mat har funnits ända sedan barn. Min mormor var ju min stora förebild, även min mamma.
Mm. Var de mat? Människor.
Ja, framförallt så var jag så impad av mormor då som hade 8 barn. Mm. Hur man kunde få ihop det. Att hon kunde liksom av en kyckling, en tupp, så kunde hon använda alla delar. Av grisen kunde hon använda alla delar och alla bär och frukter och hur hon tog hand om allting. Mm. Att det var, hon trollade i köket. Så att, och jag fick alltid vara med. Alla andra, vi var 18 barnbarn på den sidan. Vi fick alltid vara med.
Mm. Det är ju en fantastisk kunskap när man har sett det där, ett hantverk som vi liksom har utlisat till livsmedelsindustrin på något sätt, eller hur?
Ja. Idag vet ju inte många generationer hur råvarorna ser ut från grunden. Mm. Mm. Och att det växer liksom lingon i svenska skogar, det ser vi hos små barn idag. Att de vet inte ens vad säker mat är i svenska skogar, vad man kan äta i en skog i Sverige.
Vi har tappat den här. Vi ska prata lite om det här idag. Men du, att du nu har skaffat den här, så att säga, tredubbla profilen som både forskare, dietist och gastronom. Vad gör det med ditt sätt att se på mat, att du tänker från alla de här tre hållen?
Ja, det är ju att det är någonting som är väldigt unikt i mitt sätt att både jobba med forskningen men också jobba med de praktiska delarna som är en viktig del också med forskning. Jag jobbar med ren praktisk matlagning till småbarnsföräldrar till exempel. Och då har jag ju mitt gastronomiska kockkunnande så jag kan se liksom hur man gör det. Jag har som dietist och nutrition och vet vad de behöver. Och sen forskningsdelen är ju ett sånt brett spektra. Jag forskar inom pediatrik, inom medicin, folkhälsa. Så jag kan liksom få upp alla delarna till att det faktiskt ska funka i praktiken och också praktiskt under våra forskningsstudier.
Mm. Från forskningen till matbordet.
Ja, för mig är det väldigt viktigt att få samhällsnytta av forskning. Hur kan vi implementera bra kunskaper ut bland människor?
Nu ska vi prata vardagsnytta på matbordet. Du har i din forskning riktat in dig på de allra minsta barnen. Och hur man introducerar bra matvanor i något som heter OTIS-studien. Berätta, vad var det?
Det är den första stora RCT-studien, alltså Golden Standard-studien som man säger, för att ge evidens i hela Sverige och Norden, där vi tittar på hur vi kan introducera sura och bittra smaker tidigt i livet så att det kan ge dem ett skydd mot de här söta och salta smakerna så de dämpas lite.
Hur funkar det? Berätta.
Det funkar så att barn har en... Hjärnan är mer plastisk det första levnadsåret och framförallt 4-6 månader så är de extra mogna för att kunna ta till sig sura och bittra smaker. Det är bara det att vi smaktränar oftast inte de smakerna. För att vi vill ha en happy baby face istället. En glad bebis får man av söta smaker. Mango, banan och så vidare. Men det gör ingen smakträning. Det utvecklar inte dina smakpreferenser överhuvudtaget. Så att jag skulle snarare säga att vi kan egentligen ta bort de smakerna. Istället utnyttja den korta tiden till att bara ha bittra och sura smaker. Från lingon, aronia, majrova, viträttika och så vidare. För då har man sett att de här barnen i skolåldern äter mer frukt och grönt. De äter mindre fett och mindre socker.
Mm. Så att genom att tidigt introducera en bredare palett så bygger man för en större preferens för grönsaker som sen har betydelse för tarmflora och smakpreferens. Så är tanken.
Ja. Mm.
Du, det här middagsbordet, det är ju, tror jag, alla familjer, både paradis och slagfält. Och någonstans däremellan också, mycket vardag. Varför är middagsbordet en så viktig punkt för en familj?
Vi ser ju inom, jag har jobbat en hel del inom barnsjukvården, men också barnhälsovården, att det är mittpunkten. Att man kan läsa av sina familjemedlemmar, sina barn, sina tonåringar under matbordet, hur de mår. Och därför så uppmanar vi gärna till att man i alla fall en förälder varje dag äter i alla fall en måltid med sitt barn oavsett ålder. För det är ett sånt sätt, ett sånt fint instrument att stämma av varandra.
Så det är en kalibrering för känslorna på något sätt, är det så du tänker?
Ja, måendet. Alltså att fånga upp någon som kanske är mer introvert i familjen, som kanske inte mår så psykiskt bra. Det kanske har hänt någonting i skolan. Eller uppmuntra någon familj med som det har gått bra för, som man inte heller har kanske orkat ta till sig den glädjen då.
Vi har ju den här drömmen alla, tror jag, alla familjeföräldrar, liksom om det här underbara middagen. Vi ska sitta ner, vi ska vara lyhörda för hur alla mår. Vi ska glömma bort att vi själva är trötta efter en arbetsdag och vi ska kunna fånga upp och vi ska ha den här fina diskussionen om livet och så vidare. Ett fint samtal om dagen som har varit. Men som ofta så då finns det hinder i vägen för den här drömmen. Vilka hinder brukar det vara?
För lite tid, stress, dålig planering. Framförallt dålig planering. Hur tråkigt den är, det är bra att veckoplanera inför vardagen för att få ihop den där vardagen med alla familjemedlemmar och ha lite tips och tricks. Sen är det också att vi föräldrar har oftast för höga förväntningar på vardagsmåltiderna och diskussionerna. Så jag brukar också försöka sänka förväntningarna. Att du kanske inte kan få ha den där goa känslan vid middagen på vardagarna mer än kanske en, två gånger på en vecka.
Det får vara lagom när det är lite lagom så att säga. Och jag tänker ofta, men när man har många barn som jag, man kämpar, man handlar, man lagar mat, det ska liksom allting vara perfekt. Och det är alltid några ungar som börjar bråka med varandra. Alltså det är så här ofelbart. Om man har fyra. Det liksom, jag vet inte om vi hade ovanligt mycket konflikter när barnen var små. Men det är också bara en grej. Konflikter.
Ja.
För det är en konfliktyta också.
Ja, eller? Det är det. Och man vet med mat, det väcker så starka evolutionära känslor hos föräldrarna. Och det utnyttjar barn. Och det kan de utnyttja med att vägra äta på ett visst sätt. Eller kanske kasta mat på ett syskon. Eller bete sig på ett annat sätt. Och det vet man att det är någonting som har stor makt över som ett barn. Och det utnyttjar de.
Det kan man ju se också, just barn som inte äter med rädsla för anorexia. Eller barn som äter för mycket med rädsla för övervikt. Eller som du säger, kasta mat eller bara äter en grej. Vi ska gå in på alla de här grejerna. Men om vi bara tittar lite på det lilla människobarnet då, så kommer ju det som ett på många sätt ganska färdigt paket när det gäller matinstinkt, även om det finns en kulturell del. Vi är utvecklade av evolutionen för att leta efter sött och fett och undvika det som är bittert och beskt till exempel. Vad betyder alla de här evolutionära preferenserna som barn har för barns matval idag?
Ett jätteproblem skulle jag säga. Vi lever en helt missmatchning kan man säga av det evolutionära ihop med det moderna samhället. Där det finns 24/7 dygnet om får du tag på det som barn gillar. Sött, salt och ganska mycket fett. Och det gör att de är mycket mer sårbara i vårt moderna samhälle än vad vi vuxna är. För barn har en högre preferens, en högre känslighet för både sött och salt upp till 25 års ålder. Och det har att göra med att hjärnan och skelettet utvecklas så lång tid. Skelettet är inte klart förrän ungefär vid 25 års ålder. Så att vi är födda med helt fel preferenser kan man säga i den värld vi lever i.
Eller snarare har livsmedelsindustrin snurrat sig runt sin egen axel för att också tillfredsställa de här evolutionära behoven.
Ja visst, det är ju såklart jättelätt att sälja in det som barn tycker om. Och närhetsprincipen är också något som vi har sett. Det är ganska nyligen forskning som kom att de som bor i storstäder eller som har nära till butiker, de äter också mer ohälsosamt. Så att närhetsprincipen har en roll även för oss vuxna.
Så bor man bredvid något som är öppet dygnet runt med snabba mackor och chips och så vidare, så är det lättare att springa ner och köpa saker. Du, i OT-studien pratar ni om hur fel mat tidigt i livet kan öka riskfaktorer för sjukdomar. Och det låter ju väldigt dramatiskt för alla oss som inte gjorde så jäkla bra val när barnen var små, därför vi inte visste bättre. Varför är barnmat så viktigt för framtida hälsa? Det låter som att det är liksom ett jätteperspektiv.
Det är det. Jag kan säga att de första 1000 dagarna i livet är den viktigaste nutritionen i hela livet. Man kan också spåra att det vi åt ungefär vid ett års ålder kan vi spåra till vissa välfärdssjukdomar i vuxen ålder.
Otroligt.
För under det här första levnadsåret eller åren så programmeras ju våra metabola organ, vår tarmflora ska utvecklas, det genetiska uttryck. Så gör att vi kan få en ökad, alltså det med insulinkänslighet, vi kan få risk för högt blodtryck, höga blodfetter. Om vi äter för mycket snabba kolhydrater, för mycket mättat fett, för mycket socker under de första levnadsåren.
Intressant. Så då blir ju liksom frågan, hur ska en bra familjemat se ut liksom under ett dygn? Du pratar med att introducera de här bittra och bäska och syrliga smakerna. Men hur kan det se ut på ett dygn? Vad är en bra...
Vilken ålder tänker du?
Nej, men
skolbarn?
Nej,
eller?
Men om vi tänker småbarn, vi tänker dagisåldern då, till att börja med.
Ja, jag tänker just att dels att minimera intaget av socker så mycket som det går. För att om vi stimulerar socker i de här tidiga åldrarna så ökar vi på ännu mer deras känslighet. Så den ska vi liksom dämpa, och detsamma med salt då. Men annars så är det ju egentligen samma måltidsrytm som vi vuxna eller äldre barn har. Att man kanske äter 5 gånger per dag. Gärna en frukost då som är, om det är fil eller yoghurt, att det är naturell, att det är färska bär eller frysta bär eller frukt. Det kan vara gröt och så vidare. Det kan vara mjölk eller kan vara havredryck och så vidare. Och att det är någon smörgås eller någonting med gärna lite fullkorn på förmiddagen. En smörgås för ett litet barn innehåller ju det mesta om man gör det till en smörgås. Mm. Alltså att det är ett bröd, kolhydraterna de behöver med fibrer. Man har fett på mackan. Man har protein som pålägg och sen gärna då grönsaker för att kunna ta upp allting.
Så en liten skinkfullkornsmacka till exempel med lite tomat på eller något sånt.
Mm. Och sen en lunch liksom. Och sen är det eftermiddagsmellanmål och sen är det middag med familjen. Och sen ibland så vill ju barn ha ytterligare något litet innan de lägger sig.
Mm.
Så egentligen så är det ganska likt så som vi behöver äta allihopa. Mm. För efter man säger 1,5-2 år när man går in i och lämnar bebiskosten och tilläggskosten. Så är ju väldigt mycket likt att vi behöver mycket fullkorn. Vi behöver mycket frukt och grönt. Barn behöver oftast lite extra fett. De behöver en variation i sin måltid. De äter mycket fisk till exempel. Baljväxter, men precis egentligen som oss vuxna. Mm. Och lite mindre mättat fett, lite mindre socker, mindre salt, mindre kött.
Mm. Välling är ju en sån där grej som många föräldrar brottas med.
Mm.
Alltså vällingen hänger med från att ha funnits där kanske i slutet av en amning. Och så hänger det med den där lilla flaskan när man ska gå lägga sig på kvällen och så. Vad tänker du om de här stora mängderna kolhydrater?
Alltså vi ser inte det som något jättestort problem eftersom barn, om vi inte styr för mycket själva, barn och småbarn, de reglerar ju sitt intag själva. Sen är det ju så att vi ska inte själva vara den som säger att nu måste du få i det där sista av den här flaskan. Utan det också har ju ett mättande innehåll. Många välling innehåller ju fullkorn, rapsolja och så andra prebiotika och sådär.
Mm.
Så jag ser inte det som någon. Sen är ju vi ett vällingland, men det är inte det som är problemet hos småbarn.
Mm. Och sen växer barnen och börjar skolan och växer mer och mer och sportar och grejer på fritiden. Hur ska kosten hänga med och förändras då? Är det bara kaloriintaget som ska öka eller ska man ändra lite på sammansättningen då av kosten också?
Nej, det är på samma sätt kan man säga. Men när man ser till liksom också att de får i sig till exempel järn, att man äter olika sorters animaliska källor, att det både är fisk, att det är kött, att det är kyckling, att det är baljväxter och så vidare.
Mm.
Sen försöker jag ju få barn att man tidigt introducerar dem i en delaktighet, att de får lära sig mer vad är ett bra mellanmål, att det kanske finns en lista hemma, att de här är 5 bra grejer jag kan göra till mellanmål och så vidare.
Mm.
Så att egentligen så följer det ju våran rytm också, och barn som sagt, om de inte äter för snabbt om man säger så reglerar de ju också sitt energiintag utifrån hur mycket de rör på sig.
Mm. Du, en sån här bra, lite lugn vardagsrytm när det gäller mat. Vad kan det ge för vinster för barn på så här kort till medellång sikt? Vad vinner barnet på att hitta den här rytmen?
Framförallt så om man dels tuggar maten ordentligt, att det finns liksom fiberrik mat och grönsaker. Kanske den här tacosmodellen som många barn gillar, att de får plocka själva och så av grönsaker och råa grönsaker och kanske kokta. Det gör ju att de får en mättnadskänsla ganska tidigt, de överäter inte, de får oftast en bättre koncentrationsförmåga så de klarar skolan bättre. Till exempel en nordisk stor SCT-studie i Danmark visar ju på att där man gav nordisk mat bara under skolmåltiderna gav jättestora effekter på barns nutritionsstatus, det som man kallar kognitiva funktioner eller reading speed blir mycket bättre.
Och då alltså de, tankefunktionerna,
koncentrationen.
Att kunna processa information och lära sig minnas.
Och, och de barnen åt mer frukt, nordiska frukter, bär, kål, fiberrika grönsaker, rotsaker, fisk och fullkorn.
Det låter som min skolkost. Förr i världen. Jag hade jäkla bra mattanter alltså. De bara Nej, men de var helt fantastiska. Jag vill bara säga tack till er om någon av er lyssnar. Fortfarande, för gud vad de stod och rev morötter och vitkål och grejade till oss. Du, vad tänker du i skolan då? För barn äter ju 1-2 måltider i skolan. Mm. Vad säger du om när man öppnar liksom ett litet fik bredvid matsalen? Där man har drömmar och chokladbiskvier och kaffe och sånt där. Och där man kan pipa in, kanske som tillägg, men kanske till och med istället för att äta lunch. Är det schysst mot barn att göra det?
Jag tycker man kan ha ett fik givetvis, men att man ska tänka på innehållet då. Att det kanske ska vara en lite knäckebrödsmacka med olika pålägg istället. Smörgås liksom, fullkornsbröd. Och att det kan ju vara smoothies och andra saker, men att nu pratar jag återigen om den här närhetsprincipen. Barn är extra känsliga, de triggas mycket mer av sutt. Mm. Så har de ätit för lite skolmaten, vart piper de iväg för att få energi? Jo, det är ju dit och äter chokladbollar. Så att man gör ju dem en otjänst.
Jag tycker inte fik ska vara öppna när lunchen pågår. Det är vad jag tycker personligen. Mm. Men sen kan man ha det på eftermiddagen. Det är min lilla åsikt. Du, på sikt då, den här lugna, fina matrytmen. Du pratade om kortsiktiga vinster med energi och inlärningsförmåga. Men på lång sikt, vad betyder det att barnen har fått de här matvanorna?
Dels om de har fått också lära sig en hel del om måltidsrytm och hur en måltid ska vara uppbyggt och hur viktigt att samlas kring en middag. Det är någonting man tar med sig vidare som många unga vuxna sen berättar om och säger tack pappa eller mamma eller syster att ni bidrog med det här, för det har jag känt är viktigt för mig nu. Så det är också en del i att föra över det som vi kallar generationsöverföring. Alltså kunskaper om mat och måltid från en generation till en annan. Som vi har tappat väldigt mycket idag. Mm. Det är ju en del. Sen är det ju också det här, återigen. Vi programmerar vår hälsa för olika typer av markörer i kroppen utifrån hur vi mår. Och då är det ju välfärdssjukdomar och vissa cancerformer och såklart vår tarmflora, hur den sitter ihop med utvecklingen av hjärnan, immunförsvaret. Även, det kan man ju titta på även i saliven, i munhålan och så vidare. Så att det finns ju många delar av de här långsiktiga effekterna, men också kulturen kring hur vi äter, varför vi äter, om råvaror.
Du, i många familjer så är ju då, som vi har pratat om, matbordet blir liksom ett slagfält. Därför att alla vill ju i en drömtillvaro att det ska vara så här harmoniskt och den här fina rytmen, och så händer livet, va? Och en av de saker som vi pratade om, Carina och jag, tidigare här, det är barn som bara vill äta en sak. Jag berättade om jag hade en dotter som bara åt pommes frites en hel semester i Italien. Pommes frites med liksom extra söt italiensk sockerketchup. Ja, det var inte så hela tiden, men den veckan var det så. Och de här barnen som bara vill ha söta flingor eller bara ha välling eller något sånt där. Vad gör man med ett sånt barn?
Ofta så inträder ju det här, jag vet inte hur gammal ditt barn var då.
3,5
år. Ja, för jag brukar säga att det brukar inträda mellan 3 och 5 år.
Okej.
Okay. För det är då man är inne i det som man kallar för matneofobifasen i sitt liv. Då man är mer misstänksam för ny sorts mat, har svårt att introducera nya maträtter eller smaker. Det är då man inte introducerar sura och bittra smaker, för det kommer krävas jättemånga repetitioner. Och då är det oftast väldigt ensidigt. Det kan vara väldigt, som vi säger, gul mat. De vill bara äta pasta, pommes, potatis, alltså lättsmält, kolhydrater och så vidare. Mm. Och ganska mycket fett på det. Mm. Och det är en fas som man måste ta sig igenom, för det brukar oftast inte vara så mycket frukt och grönt och det brukar inte skada dem så jättemycket. Mm. Men vi har också sett då i forskning, det är varför vi gör våran OT-studie, att om vi introducerar barn för sura och bittra smaker när de är bebisar, när de är runt 6 månader, 4 månader, så kan det ge ett extra skydd under den här tiden. Så man klarar matneofobitiden mycket bättre.
Intressant.
Och man skapar bättre förutsättningar som även äter lite mer frukt och grönt under den här tiden när det är lite jobbigt för dem.
Mm. Så att lite lingon i någon liten yoghurt eller något när de är i halvårsåldern låter väldigt tidigt ändå.
Yoghurt ger vi ju inte som en hel form förrän de är runt 12 månader. Ja. Utan det här är ju puréform, alltså mixad lingonpuré, alltså recept som vi har gjort. Som idag faktiskt finns redan i en app som är gratis att ladda ner för hela Norden.
Vad heter den appen?
Step.
STEP.
Ja.
Mm. Och där kan man göra en liten lingonpuré.
Ja, och det är vårt smakschema. Mm. Som vi hade under hela studien, under 24 dagar, på lingonpuré, tranbärspuré, havtorn, äpple, bara nordiska råvaror. För vi måste också tänka på en helt annan aspekt också, det är ju att de här barnen behöver få smak för det som är miljömässigt bra för oss.
Mm, bra.
Och där har vi det nordiska hållbara sättet att tänka nu då framåt.
Mat som finns nära. Ja.
Ja.
Så att man behöver inte hetsa upp sig om man har en pomfrittoman i 3,5-årsåldern.
Nej.
Om man har en 12-årig sockerflingemonoman. Ska man hetsa upp sig mer då?
Ja, då tycker jag man kanske ska tänka att man får jobba lite mer än den här 3-5-åringen för... Under man är 3-5 år så har man också väldigt hög kognitiv utveckling. Till exempel Anders Hansen skriver om det i sin Hjärnstark. Liksom man pikar, man är som smartast då. Så det är därför också man strider väldigt mycket med en 3-5-åring. För att de är ju väldigt smarta den tiden. Så att det är inte en helt lätt match man går. Så egentligen kan man väl tänka att den fasen går över lite. Och många barn under den tiden också äter ju faktiskt mer grönsaker, frukt och fisk i förskolan, fast det inte föräldrarna vet om det. Men hemma så är det mer den här vita, gula maten. Så att de är lite luriga de där. Så jag skulle väl mer satsa på kanske 12-åringen då. Mm. Egentligen handlar väldigt mycket om det här sockersöta, att vänja av dem. Och introducera även där sura och bittra smaker som de får träna på. För genom att de får mer smak för till exempel att ha då en yoghurt, en fil och blanda i mosade lingon eller mixade andra bär, havtorn och så vidare. Med sina söta flingor kan det vara.
Mm.
Gör att de kan också successivt vänja sig av. Mm. Men det här är en avvänjningstid, precis som det är med salt.
Just de här sötade yoghurtarna är ju något man kan bara låta bli att köpa hem.
Ja.
Och bara ta naturell fil eller yoghurt. Mm. Så det är ju en sak man kan börja med. Till exempel.
Ja, sen är det ju så att man får titta på helheten. Är det så att den här barnet 12-åringen äter hyfsat bra liksom i skolan, i hemmet när det gäller någorlunda med frukt och grönt och variation med kött och fisk och fågel och baljväxter. Och så har man då den här flingorna som hänger och skramlar där.
Mm.
Ibland får man också, okej, vi får ta den för det andra kan överväga så mycket mer.
Det är en helhet, ja.
Ja.
Och de här barnen som bara är, jag har stött på det nästan bara hos pojkar, karnivorer. De är liksom, de vill bara äta kött.
Ja.
Och det ska vara kött, kanske en potatis eller två. Grönsaker, det gillar man inte. Vad gör man? Smyger man in ärtor i köttet då? Eller vad liksom... Alltså vad jag har stött på det här hos barn och då gjorde jag liksom potatismos med grönsaker i som var mixat. Mm. Så det här är potatis, sa jag.
Ja.
Är det ett bra trick?
Det är jättebra. Typ någon sån här stomp eller potatismos som man har liksom smyger i. Palsternacka, det kan vara mixa i linser, det kan vara andra rotsaker. Sen är det också så att med ett barn, det är oftast vi ser tonårspojkar då som vill ha väldigt, väldigt mycket kött. Och sen går ju trenden är ju att vi ska behöva så mycket protein fast att vi inte behöver det. Och alla vi överäter ju protein i västvärlden. Så man kanske också får ha den diskussionen ibland också. Då kan man ju ta in miljöaspekten i det. Att vi kan inte miljömässigt och ekonomiskt äta så här mycket kött. Utan vi har valt den här familjen att vi äter bra kött. men du får 70 gram istället för 200 gram biff idag. Och då har vi valt att köpa närproducerat som inte är massa antibiotika i, som haft en bra djurhållning och så vidare. Då kan ju ibland en tonåring förstå det. Mm. Men sen att smyga in, det är ju svårt med en hel biff att göra. Men något som är det enklaste att smyga in, brukar jag säga, det är ju den klassiska köttfärssåsen som fortfarande är topp ett.
Smart.
Och där har jag testat, de märker ju inte det om man liksom kryddar med olika oregano, tomat och sådär. Mm. Så kan man ha liksom i med linser, i med rivna rot saker.
Nu kommer Karinas bästa köttfärstips. Ja, men alltså,
jag har inte haft så jättebra självförtroende i köket, men just köttfärssåsen var min man jättebra på och jag har förvaltat hans recept och i den har vi selleri och morot. Det är nog ganska vanligt. Och lök såklart.
Gott.
Och vitlök lite grann. Så det, där bockar man ju av ganska mycket.
Ja, jättebra.
Det, och då kan man ju tänka att köttfärssås och spagetti, ja, det är nästan lite onyttigt, men det kan ju bli.
Ja, den är jättegod att smyga in hur mycket som helst. Jag tänker på en köttgryta också.
Mycket smart.
Eller om man gör en typ coq au vin, alltså, eller en gryta med kyckling, så smakar det som kött, men där kan ligga små lökar och där kan ligga små morötter och selleri och ärtor och alla möjliga kul saker som man inte riktigt tänker på.
Nej, och de kommer med på köpet lite. Och det är väl lite så som vi nu ska tänka miljömässigt. Så om vi ska dämpa den sidan med animaliskt protein, framförallt från kött, så då behöver vi varje måltid få in rotsaker och baljväxter. Och på köpet så får vi också en bättre hälsa. Så att ändrar vi våra matvanor så fixar vi även klimatet, som Johan Rockström brukar säga, som är klimatforskare. Mm.
Du, hur mycket ska barn bestämma vilken mat som äts hemma? Jag har väldigt bestämda åsikter om det här, men jag är nyfiken på vad du tycker. Ska man ha liksom demokrati eller upplyst despoti?
Först och främst, börja inte laga tre sorters rätter. För då kommer det bli jobbigt för dig att ha en middag hemma. Det är så här att de flesta barn, de klarar ju sig ganska många veckor utan mat. Och det får bli det som serveras. Så är det bara. Men tidigt att få barn att välja. På till exempel söndagarna, att nästa vecka så ska vi ha våra 4 eller 5 då middagar här. Måndag till torsdag eller fredag. Och att man får vara med att bestämma en av de rätterna. Men då får man också anpassa sig vad de andra har bestämt. Och redan ungefär vid 12 år så tycker jag att man kan vara den som lagar den rätten faktiskt. Om man har fått lite hjälp och introduktion i köket. Mm. Så att man dessutom också avlastar föräldrarna. För då kommer de också tycka, de finner en annan värdighet i att också uppskatta de andra rätterna. För de vet hur mycket tid de har lagt ner själva i köket. Ja, det är väl något som vi föräldrar är ganska dåliga på. Det är att inte låta barn laga mat på vardagarna i köket.
Vi tycker det blir stökigt och råddigt. Och det blir det.
Det blir jättestökigt. Mm. Och det är som att, okej, jag får ta disken och röran och det är kaos. Men håll det bara till att allt är positivt då. Mm. Det kan vara en överstekt laxbit. Det kan vara söndertrasad laxbit som bara ligger i smulor. Men åh, vad gott, vad duktig du är. Liksom. Och till slut så blir det en hel och fin laxbit som är stekt. Så att det kan bli stora gurkbitar på 10 cm som skulle vara en slant på 1 cm. Mm. Men då fine, då blev det så. För man har försökt och man har tränat. Jag vet inte vad du har för åsikt, men jag tycker inte man ska laga en massa olika typer av rätter. Och jag är nog lite hård att jag inte liksom, de kommer inte svälta liksom.
Nej, men jag är med dig. Jag har blivit hårdare och hårdare ju fler barn jag fått. Och jag blir förtvivlad när jag ser liksom föräldrar som kanske har ett barn och säger, ja, men vad vill du äta idag? Vill du äta det? Nej, men du kanske vill äta det. Och då känner jag att en 5-åring har inte överblick på det sättet över konsekvenserna av vad man äter. Okej, en måltid gör ju ingenting, men om det är varje dag så. Det är för stort ansvar att lägga på ett barn och det blir för råddigt också i en familj. Så jag hävdar att man är en trevlig diktator, matdiktator, fram till de är 12. Sen tycker jag man börjar prata med barn. För barn som är över 12 kan börja fatta, ja, men det här betyder okej. Okay. Och då kan man ha en större dialog. Men innan dess så känner jag att man är för liten för att förstå konsekvenserna av att äta pasta varje dag i veckan i 2 månader. Så tänker jag. Vad tänker du om det?
Jag tror att man redan kanske vid 8-9 år kan alltså med väva in samtalen, att de där redan då blir delaktiga i att de kanske gör grönsakerna, de står för dukningen.
Ja, hjälpa till en annan grej, men att bestämma.
Välja maträtten. Nej, och det är lite därför jag känner också att hur tråkigt det är med veckoplanering, så är det A och O för att det ska funka. Och då är man ju som förälder, så om du har ett litet barn, då kanske du också tittar på, jaha, vad får de i förskolan idag? Vad har de i skolan? Så att det inte blir kanske lax på lax. Ja, så man får upp den där helheten. Och att man sätter den menyn, och den menyn kommer vara oavsett vad du är sugen på. Mm. För det är ju lite som när man kommer till skolan också, att man kan inte, oj, jag är inte sugen på korvstroganoff. Nej, men det är ju inte alltid jag heller är sugen på det de serverar där jag jobbar. Mm. Eller det jag har med i min matlåda, utan det blir som det blir.
Mm. Man får anpassa sig lite. Ganska bra schema som många gör, det är ju att ha någon sån där, man kanske bestämmer att ja, men vi kommer ha soppa varje torsdag med någon pannkaka, och vi kommer ha vegetariskt på måndagar, och vi har alltid en fisk och vi har en kyckling på onsdagar, och på fredagar i tacos till exempel. Mm. Då vet alla att det här är den grundläggande ramen, och det är inte bara någon jättediskussion hela tiden. Kan det vara en teknik?
Ja, det är därför jag säger veckoplanera. Sätt upp menyn på någon bord hemma liksom, eller något kylskåp eller någon liten skylt som också barn kan tycka med om och skriva, kanske rita kring. Och man kan prata om geografi och man kan prata om andra saker och matte och sådär. Och då är det så, det är det här som gäller, och då vet man det, att ja, här kan inte jag kompromissa, jag kommer inte kompromissa, det är ingen det du frågasätter. Det här är dealen, den bestämde vi här på söndagen.
Ja, men jag håller med dig, man måste ha någon slags plan om vart man är på väg. Och är någon sjuk så får man göra förstås, då får man lite extra gott eller någonting sånt. Jag tycker det är väldigt spännande med explosion av kunskap om tarmfloran. Det har ju kommit sedan 2015. Alltså det är ju inte bara att man ska ha rikligt med goda bakterier, utan man ska också ha en stor variation i tarmfloran. Man ska ha många olika bakteriestammar. Och vad får det här för konsekvenser? Hela kopplingen mellan mikrobiomet, hjärnans utveckling och så vidare. Kommer det här med barns kost bli ännu viktigare, eller vad tänker du? För vi vet att den här tarmfloran, som du sa, den sätts tidigt i livet.
Ja, man bygger ju där. Nu är inte jag någon tarmfloreforskare, men däremot det jag vet generellt, och som vi också tittar på i OT-studien, vi tittar på våran tarmflora hos barna som fick olika koster. För den gruppen som fick det här smakschemat, jag pratade om nordiska bär och frukter och rotsaker, de fick ju också en kost sen ända upp till 18 månaders ålder som var mycket mer växtbaserad. Mer fullkorn, mer baljväxter, mer frukt och grönt, fiberrika grönsaker. Och den andra gruppen fick en kontrollkost som är utifrån de råd som är från Livsmedelsverket idag för barn upp till ett och ett halvt år. Så att vi vet ju i forskningen att i de här 1000 dagarna så tarmfloran byggs upp ungefär i 3-4 års ålder är den färdigbyggd. Och då är det en plasticitet i hjärnan. Så har du ingen bra tarmflora så kan du få olika kognitiva funktioner som inte utvecklas som de ska. Som sätter också spår för din framtida hälsa. Så jag skulle vilja säga att tarmfloran är allra viktigast tidigt i livet, även om man sen kan forma och förbättra allt eftersom. Men det här är ju ett jätteforskningsområde som man tittar på, och det är inte helt enkelt heller att veta vad det var. Men man ser ju att det kan ha med såklart immunförsvaret, tidiga allergier till exempel, där man har sett att barn till exempel som har bott på bondgårdar och tidigt i livet har utsätts för allergen från djur, har mindre förekomst av till exempel katt- och hundallergier senare och så. Och det har att göra med till exempel tarmfloran. Vi tittar ju även på bakterierna i munnen, för redan där startas ju kommunikationen med tarmen där nere. Mm.
Spännande. Och ett annat område som kommer nu väldigt mycket, det är ju att man pratar mer och mer om vagusnerven. Den har ju varit känd länge, den här kroppens största nerv som vandrar, kan man säga, från magen upp till hjärnan och sköter kommunikationen. Och den är ju viktig för vår matsmältning. Den är en del av det som vi brukar kalla i podden för pandans rike, det vilande parasympatiska nervsystemet. Och den är ju väldigt viktigt att den får jobba då i samband med matsmältning. Men vagusnerven tycker ju inte om när det bråkas vid matbordet. Så för alla vi som någon gång har varit med, nu är mina barn stora, men alla som sätter sig vid matbordet och det blir bråk och stök och konflikter och sånt där. Har du några bra så lite lugnande pandatips för livet vid matbordet?
Ja, det där är ju en otroligt svår situation att inte skapa bråk. Det kan ju liksom bli så mellan syskon. Ibland får man ju till och med dela på syskon. Att en förälder äter med varsitt syskon på olika håll för att det ska bli det här lugnet. Men några förutsättningar innan, dels för att skapa lugn och ro, det är ju framförallt att ta bort såklart alla skärmar och allting sånt, ljudnivåer. Ibland kan det vara ha lite soft musik som gör att man mår lite gott, alltså tända ljus, duka även i vardagen, ta fram lite olika sorters porslin och så, som stimulerar med det här lugn- och ro-systemet i kroppen. Men jag kan ju inte påstå att jag har några liksom tips och tricks just för hur man inte ska skapa de här bråken, utan mer att man bjuder in till en måltid som också som man känner lust till att vilja komma dit och äta. Och att hur man sitter och äter påverkar också matsmältningen och vagusnerven också väldigt mycket. Att du inte sitter framför tvn som en hösäck så här liksom och slevar i dig. Och att du andas väldigt högt upp liksom i bröstet, det påverkar ju också. Så stress i sig är ju en sak som gör att matsmältningen funkar mycket sämre. Men det vi ser som en största kanske oro bland generationerna, de yngre nu, det är ju att de tuggar ju inte maten. Och matsmältningen börjar ju redan, ja, egentligen när vi tittar på maten, när vi doftar maten. Men redan då kommer ju salivet igång och den blir mer liksom inte lika tjockt utan mer tunt flytande för att ta hand om maten. Och idag har vi något som vi kallar fiskmåsebeteende. Vi bara sväljer ju mat. Och vad händer när vi slutar tugga? Då kommer det ner massa obearbetad mat i magen som ligger där. Och vi har inte förberett oss i munhålan redan genom att skaffa olika enzymer då, som amylas och så vidare. Som bryter ner de här första kolhydraterna. Och dessutom är risken att vi överäter. För vi är för snabba. När vi tuggar så kommer våra mättnadssignaler med oss i lugn och fin takt. Då slutar vi äta. Då överäter vi inte. Och när vi inte överäter så minskar vi risken för fetma, övervikt, alla hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och så vidare. Och sen så är det många barn och ungdomar då som säger, eller vuxna, jag har så ont i magen, jag är så upplåst. Det måste vara gluten, det måste vara laktos och så vidare.
Och man kan börja med att tugga, ja.
I grund och botten så är det tuggandet. Så mycket av våra problem när det gäller mag- och tarmproblem sitter i att vi inte idag tuggar runt maten.
Många spännande tips här. Om man nu känner att, tyvärr i mitt fall är det ju för sent. Men jag försöker jobba med mina barn så mycket jag kan nu, de är mellan 26 och 32. Men om man har barn hemma och känner att man vill lära mer om vad man kan göra. Step nämnde du som ett bra verktyg, appen. Det är för mindre barn då.
4 till 6 månader och nu kommer även det komma lite mer andra recept till barn upp till 12 månader. Sen är det så att det här är en ganska nytt forskningsområde. Det är därför våran studie behövdes. För det är så att det finns väldigt lite evidensbaserad forskning. Introduktionen av smakportioner idag baseras mestadels på tradition och kultur via Livsmedelsverket. Så att de här studierna behövs och det är väldigt lite skrivet om det.
Men om man då är en vanlig familj och vill lära sig mer. Vad föreslår du för källor, för böcker, för sociala medier, vad kan man hitta mer kunskap?
Ja, det finns ganska lite, men jag tycker en kollega till mig som heter Sara Ask, som är barndietist, hon har ju gjort väldigt mycket roliga böcker och bra böcker för att en senast nu just om måltider och när man har det här kampen vid bordet till exempel. Jag själv kommer skriva en bok om just introduktion av smaker och smakinlärning för småbarnsföräldrar. Mm. Hur viktigt det är att börja tidigt i livet med att ge frukt och grönt och bär som är sura och bittra. Mm. Men det kommer dröja lite innan det är klart.
Ja. Man kan följa dig på sociala medier kanske under tiden. Var gör man det?
Det gör man på, jag heter Ulrika Johansson, då Ulrika med C. Så att ulrikajohansson.se finns jag på Instagram och på min hemsida. Jag är ute och föreläser en hel del. Både för småbarnsföräldrar men även äldre personer, vuxna när det gäller mat som är bra och även hållbar mat, klimatsmart mat. Vi kan inte bara tänka hälsa nu utan det är hälsa och klimat.
Hälsa för planeten, ja precis. Ulrika, du har gjort en kokbok också för cancersjuka barn. Vad är viktigt att tänka på då?
De behöver lite starkare drivkrafter för att orka äta eftersom de mår så dåligt av sina mediciner och av smärta. Och också att de är ledsna för de tappar mycket av sina kamrater och ja, det vardagliga livet. Så att de behöver oftast mycket starkare smaker som vi har jobbat med i olika lustfyllda aktiviteter på cancercentran här i Sverige. Och det, de gillar, för att känna smak så är det så att vi kan inte ge dem fiskgratäng som man ibland då kanske serverar på sjukhuset. För det smakar blaha blaha. Utan de behöver liksom vitlök, färska örter, chili, kanske lite indiskt. Och att de är själva med och gör sitt mellanmål eller sin varmrätt i små portioner. Väldigt ofta på ett lekfullt sätt. De kanske får en kockhatt. Ett spett. Vi kastar naanbröd i stekpannor inne på sjukhuset. För bröd, doften när ni bakar bröd, stimulerar barns ätande bland cancersjuka barn. Det har vi också sett. Så att det är flera sådana saker som vi gjorde med att vi fick ett fint bidrag från Allmänna arvsfonden ihop med Norrlands universitetssjukhus. Så att den boken ges ut gratis och metoden finns implementerad på alla barncancercentra i Sverige.
Underbart. Jag blir alldeles varm i kroppen när du berättar det här. Du, och där kan det ju finnas tips också för familjer som har barn som bara är liksom lite kinkiga med maten. Var kan man hitta den här boken eller skriften?
Just nu, så i och med att vi har delat ut den gratis, så att det är ingenting som vi författare får någon royalties eller någonting på. Och den är tyvärr slut nu, så vi hoppas att vi ska kunna få trycka upp fler av den här boken, Lustfyllda mellanmål för svårt sjuka barn. Rent generellt, för jag har ju även jobbat på barn- och ungdomshabiliteringen med mycket barn och ungdomar med ätsvårigheter av olika slag. Även inom ätstörningsvården, psykiatrin har jag jobbat som dietist, så att det behövs ofta starkare drivkrafter och olika ätmiljöer. Det kan vara att äta under bordet ibland eller äta i, varför måste vi äta på en tallrik? Vi kan väl äta allting i små skålar. Vi äter med pinnar, vi äter på tidningspapper, vi äter med händerna. De behöver starkare drivkrafter ofta för att hitta lusten till att äta.
Spännande, så man får ibland vidga sin horisont lite grann för vad som är en måltid.
Matlek och matglädje och våga gå utanför ramarna och att hitta nya sätt att äta på helt enkelt.
Fint Ulrika, tack för att du ville komma till oss och sprida den här viktiga kunskapen om matens betydelse. Det har vi alltid vetat för barnen. Och jag känner när jag lyssnar till dig att det finns ju ett stort ämne i det här också. Det är ju matstörningar bland barn. Men det är ett så stort helt eget ämne, så det får vi komma tillbaka till. För det kräver en fördjupning i sig, eller hur?
Och jag glömde säga en sak, att är man riktigt intresserad och tycker det är kul då att läsa mer forskningsartiklar, så hittar man ju mina forskningsartiklar givetvis på Umeå universitet och söker på mitt namn, så finns ju allt publicerat där kring våran OT-studie och min avhandling. Mm.
Tack, Ulrika.
Tack.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello
Fresh.
Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Ja, som vi har pratat om, ett bra trick med barn som ju många känner till är förstås att servera grönsaker innan maten. Alltså ställa fram en liten enkel bricka med skurna grönsaker och en liten dipp i dipp. Det kan man ju förbereda kvällen innan eller precis när barnen kommer hem. Om man tittar evolutionärt så åt vi människor betydligt mer bittra örter. Vi är gjorda för lite bitter till maten. Det bittra ökar utsöndring av matsmältningsenzymer och hjälper oss alltså att smälta maten. Traditionellt har man förberett små bittra tonikar, alltså örter i lite alkohol som en slags matsmältningsdryck. Jag har fått som själv på hälsohem i Storbritannien en liten bitter, som de säger, före maten. Som alltså ska stärka matsmältningen. Men nu gillar ju inte barn riktigt det bittra. Så hur kan man ha en liten introduktionsgrönsak? Ja, en introduktionsgrönsak till det bittra kan vara räddisen. Den är kul och peppig i färgen, men ändå en aningen bitter. Rädisor stärker oss genom mängden antioxidanter ihop med bra fibrer och idag kör vi rädisan doppad i en god hummus med både citron och koriander full med fina fetter och bra proteiner. Allt det här gör vår lilla enkla vardagsdipp till en hälsobomb och en bra bitter smaklökstränare för också mindre barn. Då gör vi så här. Skölj och lägg fram rädisorna. Och låt gärna lite av det gröna sitta kvar på rädisan, alltså sköld från jord. Där finns mycket näringsvärden också. Skär gärna gurka och morot i stavar. Och sen gör vi en dipp på en burk kikärtor, en vitlöksklyfta, en matsked fet grekisk yoghurt, 1,5 matsked tahini, 2 matskedar olivolja, zest och juice från en citron och 2 teskedar torkad koriander. Häller av vattnet från kikärtorna och blandar ihop alla ingredienser. Alltså kikärtor, vitlök, grekisk yoghurt, tahini, olivolja och citronjuice och torkad koriander. Så lägg citronzesten åt sidan. Kör med stavmixer så att det blir så slätt som möjligt. Smaka av och salta efter smak. Om du vill ha en lite lösare hummus så kan du röra ner lite ljummet vatten. Och så sluta med att strö över lite citronzest. Sätt fram en liten skål med grönsakerna runt om. Och nu är det dags för dippidipp.
Åh, vad gott det där lät. Jag älskar att dippa grönsaker.
Dippidipp.
Väldigt härligt. Och vilket avsnitt. Gud, vad mycket konkreta tips.
Ja, jag tycker det var väldigt intressant. Och jag, först, det är väldigt lätt att få dåligt samvete för alla gånger man gjort fel. Men jag är också så här, det är aldrig för sent att liksom få det liv man vill ha.
Mm, precis.
Så, eller hur? Vad tänker du?
Nej, men verkligen. Jag känner också det här med att poängtera hur viktigt det är att vi bara sitter ner och äter tillsammans. Mm. Mm. Vi springer förbi varandra, man har olika tider i en familj och ju mer man kan samlas kring måltiden så ger det ena det andra, tror jag. Mm. För det är ju liksom den mentala biten också som är så och samvaron som är så viktig. Och att det känns lite härligt. Och det kan ju räcka med att man tänder något ljus liksom en mörk oktoberdag.
Ja, och man behöver inte alltid ställa in finglasen i det där skåpet som är där borta. Utan man kan faktiskt använda sina finglas varje dag. Just den här lilla ritualen som hon pratar om bara. Så att det är något att man kommer till det här bordet. Och att det var bra hon sa, man behöver inte ha så hög ambitionsnivå för att det ska vara det här drömmiga liksom Fanny och Alexander-samtalet. Utan får bara vara lite vardag.
Och planering kan ju låta så tråkigt, men man är ju glad om man har gjort den där planeringen.
Och hur mycket tid sparar man på det? Så tar det en halvtimme planering så sparar man ju 3 timmar sen på tjafs. Stå i Konsum eller Coop klockan 7:30 på kvällen. Liksom helt förvirrad, lite trött. Eller 5:30 eller när man är där.
Och storkok och frysa in. Det är ju ett annat tips tycker jag. För stressade familjer. Att man kan plocka ut något i frysen. Som är vällagat som man har gjort. Liksom. Det är ju toppen.
Toppen. Men då får vi skicka det här till dig som lyssnar. Med hopp om härliga vardagsmiddagar. Och ännu härligare lite finmiddagar. Och mycket matmys med din familj.
Verkligen. Och följ oss gärna på Instagram där vi heter halsorevolutionen_podcast.